Hej och varmt välkommen tillbaks till Helipod, helikopterpodden med mig Anneli Pompe och Katrin Nilsson.
Äntligen är vi tillbaka!
Som vi har längtat!
Ja, är ni kvar, ni där ute?
Hoppas ni är kvar. Vi har hört från några av er och det är väldigt kul att få input och uppskattning faktiskt.
Feedbacken!
Fortsätt med det!
Vi är saknade!
Ja,
har du hört?
Det känns fint.
Men nu är ordningen i återställd.
Ja, vi har varit ute på äventyr, vi är fortfarande på äventyr. Och vi har lite så här väderuppehåll, eller tvärtom, det regnar. Så vi passar på att podda lite.
Precis, bra timing.
Så vi kommer starta den här podden med en liten check-in, en incheckning på flygspråk helt enkelt.
Vad har du gjort och vad har jag gjort och vad har hänt i helikoptervärlden sen vi hörde senast?
Ja men precis, lite spaningar på det. Och sen så tänkte vi unna oss att vara lite ytliga.
Jajamän.
Vad har man på sig
fashion,
egentligen? Det är fashion.
Fashion week. Fashion hour.
Vad ska man ha på sig egentligen när man flyger helikopter? Spelar det någon roll ur säkerhetssynpunkt, ur bekvämlighetssynpunkt och så vidare? Så det kommer vi diskutera. Allt från skor till byxor till jackor till hjälmar, headsets och solglasögon.
För misstag har det gjorts.
Det har det och det kan kosta livet om man klär sig fel faktiskt.
Jag kommer förhoppningsvis inte glömma fler gånger att ta på mig en keps när jag flyger. Eller ha någonting för
precis,
ögonen.
Som sådana små grejer som man kanske inte tänker på som gör jättestor skillnad. Det kommer jag ta upp. Och jag har lyckats grotta ner mig i Nomex. Detta fantastiska eldfasta material. Ja. Så jag kommer berätta lite mer om Nomex. Ja.
Du, jag kan inte ens stavningen på ordet. Så att jag... Spännande!
Det kommer bli ett spännande avsnitt.
Ja. Ja, nu sitter vi som sagt var i Mattila.
Det är i norra Värmland och vi är här för att vi har åkt skidor och vi ska också vandra lite grann.
I Finnskogen.
Mm.
Elda lite och äta någon god lunch ute i skogen.
Ja, men precis.
Det är skönt att komma vägen här i så här.
Ja, men det är så nyttigt att få lite omväxling och sådär. Och när vi träffas så pratar vi också väldigt mycket helikopter. Och vi kan ju inte låta bli. Även med mannen som äger stället börjar vi... Som av en händelse pratar helikopter. Han berättar att det finns en helikopterplatta. Och så bara, vart ligger den? Var är den? Är det ett H på den?
Ja, det kom fram att vi var helikopterpiloter i det här samtalet också.
Och det är jättekonstigt
att det blir så.
Ja.
Ja.
Men vet du vad? Jag undrar om det är samma för flygplanspiloter.
Ja, det är garanterat. Jag tror de är värre.
Ännu värre.
Ja, precis.
Det syns ju mer på en flygplan. Vi kommer ju prata kläder idag.
Ja.
Och hur man bedömer någon. Flygplanspiloter är ju otroligt noga med sina uniformer.
Ja, och vi är ju skogsmullar mer eller mindre.
Ja, men precis. Det var faktiskt när jag kom in i helikoptervärlden först bara, åh, de ser ut som jag. Det var liksom alla gick omkring med vandringsbyxor och skor så som jag brukar gå omkring liksom mest varje dag.
Det tänker jag också på när jag sitter i fikarummet med mina kollegor. Det ser ut som alla ska på hike.
Åh, gud vad härligt. Fast vi liksom hajkar i luften. Sittande sin helikopter.
Något sånt. Hur som har
airhiking, det kan bli det nya.
Ja, airhiking. Bra där. Det ska vi ta vidare. Hur som haver. Vad har du gjort sen vi hördes senast, Anneli?
Senast vi hördes var i juni. Och sen satte sommar igång med full fart. Men det var faktiskt innan midsommar. Så jag tror precis efter vi hördes, då lånade jag en helikopter i 10 dagar. Och det var första gången som jag hyrde en helikopter, tog med mig den hem till min hemmaflygplats. Och så stod helikoptern där och jag hade nycklarna i min ficka. Så jag kunde liksom gå och känna för de här nycklarna lite då och svara, jag har nycklarna till en helikopter. Ja. Och det var ju faktiskt lite som en stressfaktor.
Uh-huh.
För det var så här att nu står Viktor Yngve, han heter det, Johan Viktor Yngve, på flygplatsen och han bara väntar på mig att jag ska ut och flyga honom. Så det vart lite så här, ja det är jättefint väder, jag bor ute och cykla, springa, paddla, surfa, men Viktor Yngve står på flygplatsen.
Ja, det var otroligt. Fear of missing air.
Precis, det hade jag. Så att jag flög ganska mycket. Och det är en vän till mig som har ett flyguthyrningsföretag som heter helirent.se.
Som är i Eslöv.
Så jag åkte ner till Eslöv och skulle då flyga hem den här helikoptern, och det var en stor upplevelse. Jag tror jag satt och log hela vägen hem. Och jag hann flyga ganska mycket. Det blev väl en så där 20 timmar på 10 dagar.
Grymt.
Mm. Och sen så, som är svensk sommar, det blir dåligt väder, så han fick stå lite grann, Viktor Yngve, stackaren.
Ah, okay. Men du hann ändå med ganska många timmar.
Ja, med ganska många timmar, både egen träning och lite passagerarflyg och sådär.
Grymt.
Mm. Och sen sommaren, den är lite som sommaren är. Jag har hållit lite fridykningskurser, jobbat lite, haft lite semester och sådär.
Ja, jag tror jag kan stryka ordet lite i den meningen. Alltså, du har ju jobbat som ett as.
Ja, det är ju faktiskt så att covid har släppt taget om det paralyserade Sverige. Så att det har varit fullt upp med föreläsningar och kurser och event och sånt.
Du måste ju ha märkt skillnaden att du har kommit tillbaka till verkligheten efter ATP-teorin också.
Ja, men jättestor.
Det var ju i radioskugga.
Verkligen. Ni som har hängt med i podden, ni har nog förstått att här med ATP-teorin, det är en bubbla man kliver in i och sen kliver man ut och så tänker man tillbaka och så tänker man oj.
Vad hände?
Ja, det gick både jättelångsamt och jättefort.
Mm.
En väldigt speciell period i ens liv.
Men det är en av de finaste perioderna i mitt liv.
Samma här.
Vi hade så kul.
Vi hade jätteroligt, verkligen. Och vi liksom, man fick en annan syn på livet. Så här, att det var ett äventyr att gå på ICA. Det kan vara det. Vad har du gjort i sommar? Det har hänt jättemycket för dig med.
Ja, alltså jag har fått jobb.
Du har fått världens roligaste
jobb. Jag har fått ett jobb på ett helikopterföretag. Så att nu jobbar jag på Helair Sweden i Västerås. Så jag blir ju som kvar i stan.
Ja, eller men det finns mycket att tycka om där.
Mm. Jag har fortfarande inte varit inne i stan mer än 2 gånger kanske.
Mm.
Så att jag är veckopendlar. Jag bor ju fortfarande på min adress i Stockholm och sådär. Men jobbar där då. Och jag har som en delad tjänst. Dels så har jag kvar mitt ben i ekonomi på så sätt att jag är ekonomiansvarig. Men också då även pilot.
Och berätta då om din härligaste flygning hittills på Helair.
Nu ska jag klia mig i skägget och fundera vilken det var. Alltså, den som när vi flög till Italien.
Åh!
Den var ju fräck, alltså.
Coolt.
Då hade de, vi hyr ut helikoptrar till länder runt Medelhavet för att släcka bränder under sommarsäsongen. Och den hade varit tillbaka hos oss på service. Och de hade lämnat den där, för deras piloter orkade inte vänta på att den skulle bli klar. Så då fick jag och en mer erfaren pilot åka ner med den tillsammans i norra Italien.
Åh, vad ljuvligt.
Ah,
det är inte så att det var min favorithelikopter, va? Förutom Viktor Yngve.
Ja, en ASC-50. Oh, men det drömmen. Var ju det.
Oh.
Ja, alltså, nej, men det här känns ju helt fantastiskt. Vilken jäkla tur jag har.
Det har du.
Mm.
Mm.
Så jag är supernöjd.
Mm.
Och i övrigt i livet, ja. Jag
har du hunnit cykla något, eller?
Cyklar gör jag. Jag åkte ju till Kanada och var med i tandem-VM.
VM.
Ja, först världskuppen och sen VM i tandem tillsammans.
Ja, vilken medalj blev det då?
Ja, men vi tog ju brons.
Ja!
VM-brons, helt otroligt.
Det är så jäkla bra.
Ja, och det, för där är jag ju också pilot. Sitter du fram på tandemcykeln så har du titelpilot även där.
Det är grymt, ja. Det är dubbelpilot.
Dubbelpilot, jajamän. Det är min grej.
Fick du någon semester då? Eller var det liksom VM som var semester?
Ja, det var VM som var semester. Precis, så att när vi gick ut skolan där så var det ju full fart att försöka få tag i ett jobb eller styra upp mitt liv. Och det, ja, jag lyckades få det här jobbet relativt tidigt i alla fall.
Just det.
Så.
Grymt.
Var du ledig någonting i sommar?
Jag tittar tillbaks på sommaren, så var jag nog det. Det var liksom så här lite vita fläckar i kalendern. Jag passade på att sticka iväg. Och så har jag även övat på en ny maskin i mitt liv. Ja. Jag har ju tagit MC-kort.
Ja.
För tung motorcykel. Så jag har kört ganska mycket MC i sommar. Övat, övningskört helt enkelt. Och pluggat teori och åkt med lärare och sådär. Och var det förrgår? Det var det. I förrgår tog jag MC-kort.
Grattis!
Tack!
Snyggt
så nu
jobbat.
Har jag en motorcykel. Mm. Och det roliga är att den heter Johan Olle. Precis som min favorithelikopter tidigare, 22.
Just det, du köpte ju en helikopter. Eller helikopter.
Inte
du köpte ju en motorcykel.
Ja. Ja, en liten snäll motorcyklare som jag ska vara väldigt, väldigt försiktig med. Mm. Men det är en fantastisk frihetskänsla. Vissa motorcyklar låter ju som helikopter. De smattrar liksom så här, mm-hmm, riktigt gött. Och sen, okay, man fri, man hör vinden runt hjälmen. Och det har sina likheter.
Mm. Ja,
så
ja,
det har varit jätteroligt. Mm. Sen har jag ju hyrt Viktor Yngve en gång till. Jag hade honom i augusti, eller var det september? Mm. Jag hade Viktor Yngve hemma på hemmaflygplatsen en sväng till.
Ja, ja.
Men det är svårt att hyra helikopter i Sverige, tyvärr. Mm. Det är väldigt få ställen där det är smidigt, mm, att hyra en 44. Så jag har stora förhoppningar på HeliRent att de kanske expanderar eller har flygskola eller något.
Ja, det är ganska hög efterfrågan på dem.
Ja, men det är det. Och det är inte alla som har råd att köpa en helikopter och ha den i en hangar och sådär. Så att det är några få ställen i Sverige där det faktiskt går. Och även utlandet då. Men då vill de ofta säga att man flyger med instruktör.
Mm. Okej.
Okay. Så jag jobbar på det och jag har framtidsplanerna är att bli flyglärare. Men skolan som jag väntar på är lite oklara i sina planer. Mm-hmm. På slut, så vi får se.
Ja, okej. Okay. Så lite luddigt.
Lite luddigt, men jag har fortfarande ATPL-prov kvar som jag ska ta tag i. Så att jag har att göra i höst. Mm-hmm. Jag hoppas få flyga lite också. Jag är numera uppe i 195 timmar i luften. Lyckliga timmar.
Oj. Mm.
Men jag behöver mer picktimmar, så att jag kommer behöva flyga mer. Och det är ingen sorg.
Nej, det är ju bara roligt.
Det är bara roligt. Mm. Mm. Så jag jobbar hjärnet. Så jag kan lägga pengar på det.
Pengar in, pengar ut.
Precis.
Men och sen så har vi ju helikoptervärlden rent generellt.
Mm.
Det har ju hänt rätt mycket sen, bara sen juni.
Berätta mer.
Vi kan ta till exempel helikoptern Enström som gick i konkurs.
Just det.
Och det var ju ändå många som, det var ju tråkigt. Den är ändå ganska legendarisk.
Ja, jag vet många som tycker om den fortfarande.
Ja, men precis, det är lite kult över den.
Mm.
Men som tur var så köptes det upp av en amerikan. Så det är live and kicking igen.
Ja, vad kul.
Ja, det var någon som ändå hade någon typ av historik inom helikopter och hade flygit den och sådär. Men så de har startat igång fabriken igen och målet är att de ska göra 2 helikoptrar första året och sen skala upp med 25 helikoptrar nästa år.
Wow, kul! Mm,
så att kul!
Har du sett en Enström någon gång?
Ja, jag har sett ett skelett, eller liknande i alla fall, ett kadaver på den flygskolan som jag gick på. Där hade de en eller 2 Enström i hangarerna. Jag såg aldrig dem flyga, det gör den ena nu i alla fall. Vad mer har kan ha hänt?
Jo, men jag har haft lite koll på EASA, tror det eller ej, och de har släppt en klimatmiljörapport den 19 september 2022.
Okej.
Där de har gjort ett ganska stort arbete och fundera på hur och när ska vi förbättra flyget så det gör mindre klimatpåverkan.
Mm.
Du som lyssnar kan inte ha undgått att det är jättedåligt för klimatet att flyga. Det har fått så mycket skit.
Det får ju kritik hela tiden.
Ja. Hela tiden. Och det är ju för att det är kanske lite av en lyx att flyga till nya ställen. Men samtidigt så är vi behöver ju det. Vi behöver kunna transportera oss med flyg. Det finns kulturella, ekonomiska intressen som gör att flyget kommer finnas kvar. Och man tror att det kommer öka. Både flygplan och helikoptrar. Men man vet också att flyget totalt står för 2,5% av växthusgasutsläppen.
Okej.
Koldioxidavtryck. Så det är ju förhållandevis liten del. Om man ser till exempel byggindustrin som är 40%.
Mm.
Men anledningen varför flyget får så mycket skit är ju för att det är få personer som flyger mycket.
Ah,
så per person så ser det ju då ut som att man har ett väldigt stort koldioxidutsläpp per person.
Mm.
När globalt så är det inte så stort. Men man har ändå väldigt högt satta mål. Och det grundar sig på vad som har hänt med antalen flyg under pandemin. 2019 var det 9,3 miljoner flights inom Europa. Och under pandemin 2020 och 2021 så var det bara 4,1 miljoner och sen 5,0 miljoner flyg. Man tror ändå att trenderna visar att vi kommer vara uppe i kanske 12 miljoner flights år 2050. Och det är ju ganska stor miljöpåverkan vi har då. Och då så menar de att det här förbättringen av miljöflyget måste ske på många plan. Och de har satt mål redan för 2025. Och det är om 2 år så ska det vara, för nu är det väldigt lite en del av flygbränslet som är förnybart. 0,02%. Och till 2025 ska det vara 2%. Och 2050 hoppas man att det är 60%. Så det är ju väldigt stora mål man har satt upp för att försöka förbättra bränsleutsläpp. Och även pratar man mycket om buller. Men när det är så pass mycket flyg så kommer det låta mycket. Och det är allt sånt där infraljud, både från trafik och på marken och i luften, det gör att vi människor blir trötta.
Mm.
Och det är inte bra för oss, vi behöver tystnad. Så man försöker hitta olika sätt att minska bullernivån på också.
Just det.
Och även då hur själva flygplanskroppen eller helikopterkroppen ska se ut, så att det pågår väldigt mycket förbättring, alltså för att hjälpa förbättringarna inom flyg.
Jag kommer att tänka på i till exempel i New York så flygs det ju mycket helikopter över stan.
Mm.
Och där så har de börjat, eller det finns ett förslag i alla fall, att de ska plocka bort ganska många av de flygningarna som är där idag för Uber eller så här, turistverksamhet. Okay. Och det är just bland annat buller, precis som du sa, och sen miljöpåverkan då. Men att ja, det upplevs väl störande och en del onödig flygning. Att kanske så här, sopa bort i det här fallet Uber till exempel.
Jaha, okej. Okay. Ja, ja. Jo, men det finns hopp i alla fall.
Mm.
Mm, det känns bra. Hur, har du någon mer spaning eller? På flygvärlden?
Du, det finns en människa som gör liknande resa som du och jag.
Va?
Jag läste att det finns en artist som heter Sara Larsson. Känner
ja.
Du till henne?
Jajamän.
Hon håller på att ta PPL-cert.
Nähä.
Jo.
Nej, men vad roligt.
Ja, det läste jag i, om det var Aftonbladet eller Expressen eller något sånt där.
Helikopter?
Ja.
Coolt.
Så jag tror, om hon bor i Los Angeles kanske, så är det någon skola där.
Hon kommer flyga Robinson.
Hon flyger R22.
Åh, vad roligt.
Mm.
Kul.
Ja,
grattis att, Sara. Vi unnar dig det. Och för att gå vidare, en liten sista sväng på det här ämnet klimatpåverkan. Så det är så att bara modeindustrin slår ju flygindustrin med flera gånger om.
Mm-hmm.
Det står nämligen för 10% av utsläppen.
Okej.
Och på tal om mode så ska vi ju faktiskt prata vidare på mode för helikopterpiloter. Eller egentligen inte så mycket mode utan mer vad som är praktiskt.
Precis. Vad vi har på oss när vi flyger.
Ja, men precis. Och vi har ju sett lite allt möjligt nu när vi varit i branschen ett tag. Jag har ju noterat att du flyger i finbyxor. Alltså, det bör noteras att det som är finbyxor för mig är det
kallas
jeans.
För jeans.
Men det kanske är
människokläder.
Just det. Det kanske är någon slags stretch jeans eller bekväma jeans.
Alltså jag tycker det är ganska smidigt att flyga jeans.
Mm.
Men det är inte det du flyger i.
Nej, men det finns ju de som förespråkar bomull. Framför alla flygkläder. Mm. Att de ska vara bra. Men det som är sämst bör vi ju faktiskt börja med. Det man ska undvika är det som är nylon eller polyester. För om det skulle börja brinna, då brinner det fast
ju.
Huden. Det smälter in i huden. Och det har jag lärt mig även nu i MC-världen. Att om man skulle glida på en asfalt, man ramlar av sin motorcykel, glider på asfalt. Vanliga kläder, kanske då polyester eller bomull. De håller i glidfasen i 0,5 sekunder.
Okej.
Och har man kevlar eller skinn så håller det i 6-7 sekunders glidning på asfalt utan att det går sönder.
Ja, ja, jag har ju stått i lågor en eller kanske två gånger. Och jag kan,
va?
Ja,
har du varit? Have you been on fire?
Hur som helst.
Det lät bättre på engelska.
Så de gångerna då jag hade närkontakt med eld, så jag håller med. Det var inte kul att ha flis eller polyester på huden. Oj. Det kläcks ju på huden. Livsfarligt.
Jag har sett ett tält på hög höjd som fattar eld. Och det sa puff. Och jäklar, halva tältet var borta på 2 sekunder.
Åh, shit alltså.
Alltså att vilket material man väljer är otroligt viktigt. Om det är så att din helikopter skulle krascha och cockpit fatta eld. För det hände ju förr i tiden. Innan man hade de här, vad kallas de nu igen? Det är påsar inuti bränslebehållarna som är eld- och kraschfasta. Innan man hade såna så hade det hänt flera gånger. Man kanske hade en liten missöde när man autoroterade, kraschade och så fattade bränslet eld. Och även om du överlevt kraschen så brann du inne i cockpit.
Just det, de här blåsarna, de har en tendens att klara sånt
blåser,
bättre.
Ja men precis, och de klarade mycket bättre. Och som våran lärare på ATPL pratade om att något av det viktigaste är att du har eldfasta handskar så att du kan ta dig ut. Men jag tänker om du sitter där, du skulle kunna ta dig ut men handtaget är så varmt så att du kan inte öppna det.
Nej.
Så handskar, eldfasta handskar kan ju vara en jättebra idé.
Mm. Och det här Mullemäck-gänget som flyger, de har ju också bra skor.
Mm. Skinnboots rekommenderas det. Därför att skinn står emot väldigt mycket, helt enkelt. Men skinnboots eller vandringskängor, de har ofta väldigt stel sula. Så det är ju, och de blir väldigt, väldigt varma. Så fötterna kommer inte vara särskilt bekväma. Så man ska nog vara lite noggrann. Man väljer sina boots, tror jag.
Ja.
Kanske några som andas.
Jag tänker också...
Jag är ju inte skinnig för sig, men det finns ju de som är lite mjukare.
Jag tänker också på... Du sa någon gång också det här med hur sulan faktiskt ser ut. Alltså, och det är väl en smaksak. Just känslan mot pedalerna. Hur man vill att det fästet ska kännas.
Mm. Precis, och det finns ju faktiskt sulor som råkar ha såna här piggar för att man ska få bra grepp när man vandrar. Och de piggarna, om man har otur, kan sätta sig runt pedalen.
Ah.
Och skon fastnar lite runt pedalen och det kan ju faktiskt sluta illa. Så det är viktigt att man tänker sig lite för vilka skor man har. Apropå skor så har jag en dröm att flyga barfota.
Mm-hmm.
Jag bara känner att det hade varit så fint liksom att verkligen känna pedalerna under bara fötter.
Jag har cyklat barfota en gång. Då cyklade jag in i en häst och svimmade. Så att jag är inte för den.
Du vill inte ha bara fötter på pedaler.
Jag har upplevt barfota cykling en gång.
Okej.
Binder den.
Jag har kört bil i strumplästen en gång. Det var lite mysigt. Jag hade så obekväma skor så jag sparkade av med dem och så körde jag i strumpläst.
Jaha.
Jag upplever att man känner bilen på ett annat sätt.
Gud, känner man naken?
Nej! Jaha, intressant. Naken ska man varken köra bil eller flyga. Kan vi komma överens om.
jag tror inte det i alla fall. Nej. Eller?
Nej, men om vi går tillbaks då, så har man gjort lite tester på det här med eldfasta kläder och hur det fungerar. Och man har upptäckt då att om man har bomull på sig så kommer den fatta eld på bara 2 sekunder, så brinner bomull när det är stark värme. Och fortsätter brinna någonstans mellan 13 sekunder och 430 sekunder.
Mm-hmm.
Och brinner din bomullsskjorta upp så brinner nog du upp ganska fort också, tänker jag. Till skillnad då från Nomex, det här eldfasta materialet, som fattar eld mycket långsammare, även vid stark temperatur. Tar dubbelt så lång tid, 4 sekunder. Men det slutar brinna efter 5 sekunder. Du har liksom den här elden släckt sig själv. Och Nomex uppfanns, det är ett fantastiskt material, som uppfanns på 1960-talet tack vare bilracingbranschen.
Där kan jag tänka mig femte grejer.
Ja, yes. För där de kan ju krascha hejvilt in i höbala eller vad det nu är. Och då fattar bränslet eld och så brinner de inne till döds helt enkelt. Men nu för tiden så sitter de ju med kraschsäkra bilar så de kan krascha in. Bilen fattar eld och de går därifrån. Och då kanske dräkten fortfarande brinner. Men efter några sekunder så släcker elden sig själv. Och de kan gå därifrån helskinnade.
Och Nomex, Är det här, alltså ibland ser vi ju piloter med overaller. Är det ett exempel på Nomex?
Ja, flight suits är i stort sett alltid i det här Nomex-materialet då. Och Nomex är ett slags polymermaterial. Det är en typ av, den är släkt med nylon men ändå inte. Den är mycket mer tålig och hållfast. Kevlar är en släkting till Nomex som man ofta blandar kusiner. I. Och de är otroligt starka och de kan stå emot temperaturer upp till 370 grader.
Aha.
Så det är ju fantastiskt bra material och det används för många andra saker också. Till exempel så använder man det inuti helikopterblad. Rotoblad.
Nomex?
Ja, det används i det här honeycomb-mönstret.
Okej.
Helikopterblad. Ja. Och även på flygplan i deras stjärtfenor heter det på fiskar. Vad heter det på flygplan? Heter det stjärtfena? Ja, det som sitter bak på flygplan i alla fall.
De där konstiga maskinerna.
Ja. Man använder till massa saker, till exempel för inom rymden också. För de här Mars Pathfinder och de där. Har de också använt Nomex blandat med Kevlar. Och man använder det också till att isolera elektricitet. Så att det inte kan börja brinna.
Mm-hmm.
Så det är ett fantastiskt bra material.
Dyrt, men låter det som.
Dyrt är det. Och det är lite obekvämt, andas inte så jättebra. Och är det verkligen nödvändigt? Är ju då frågan. För att det är ju så liten risk att du kommer krascha. Så då kan man börja fundera på, kanske är det bättre att tänka att jag behöver kunna överleva efter kraschen. Så det är nog bättre att du har tillräckligt med kläder på dig, att om du skulle krascha i snö, så är det jättedumt om de sen hittade 1 kilometer från helikoptern, för du var inte hiking-redo liksom.
Nej, du frös ihjäl istället.
Du frös ihjäl, det är jätteonödigt. Så det kan vara bättre faktiskt att fundera på hur börjar jag klä mig ifall jag behöver lämna helikoptern. Om det blir något elektriskt fel, om jag måste tillkalla tekniker eller på hjälp helt enkelt, att du kan överleva, för det blir väldigt snabbt kallt i en helikopter. Och det är lite samma som man kan tänka när man kör bil på vintern, att kommer jag överleva om bilen dör på den här motorvägen, på den här lilla vägen mitt ingenstans. Så är det ju bra att kanske ha, man kan ha en eldfilt istället som man kan lägga på sig eller försöka släcka elden med. Man kan ha ett litet survival kit med så litet som möjligt då, att kanske få plats i en ficka med litet första hjälpen så att du kan rädda dig själv ifall att du skulle krascha. Så det kan vara bra tankeställare, behöver jag verkligen Nomex direkt? Trots att det är så fantastiskt. Kanske är det bättre att ha after crash clothing. Annars är det vanligt som du säger med dräkter. Och varför har man då dräkter? Jo, för att de håller värmen väldigt bra. Det är mycket varmare att ha overall än det att ha byxa och jacka. Så det kan vara bra att veta om man är frusen. Och sen så finns det ju väldigt mycket plats för fickor. Jag vet inte räknat hur många fickor, men det finns hur många fickor som helst.
Och fickor är en bra grej,
tycker jag. Fickor är bra. Vi kan ju liksom inte ha en väska eller något sånt där. Så att vi har alltid fickor.
Det går så att stoppa batterier.
Ja.
Det går att stoppa mat. Jag är alltid hungrig.
Ja, fickor är ju min bästa vän. Jag har aldrig ägt en handväska. Så jag har alltid fickorna fulla med grejer. Så ska vi lämna kroppsbeklädnaderna och prata lite om våra huvudbonader.
Huvud, axlar, knä och tå. Precis. Vi kan gå vidare till hörlurar.
Det är jätteviktigt.
Det är superduperviktigt. Och någonting som du verkligen bör lägga pengar på om du har nyligen blivit pilot och ska köpa dina egna hörlurar. Tulla inte på kvaliteten. För vi har ju bägge flygit någon gång med dåliga hörlurar.
Oh, det är så jobbigt.
Vi ska vara rädda om våra öron. Ja. Alltså det är inte kul när de tjuter liksom i timmar efteråt. Det är inte
Nej,
värt
det. Nej, det tänker jag att det är en säkerhetsaspekt också. Om man inte hör ordentligt och man inte hörs ordentligt, det kan ju bli ett rejäla missförstånd med ATC.
Ja, det är också. Precis. Så i alla fall, de två märken som jag tänker är vanligast, det är Bose och David Clark.
Precis.
Det är de här turkosa. Grön turkosa.
Ja, precis.
Eller de tycker jag är fräck.
Ja.
De är ju snygg.
Jättefin färg.
Men ja, sen vad man tycker är bättre och sämre är väl kanske en smaksak. Jag vet inte. Men det, om jag fattade rätt, så är det tre ben, tre intressen som företagen som gör hörlurar till piloter fokuserar på. Dels stänga ut ljud, noise reduction. Sen har vi att de ska vara sköna att ha på sig. De ska inte göra ont, det ska ge bra komfort. Och det tredje, det är att du ska ha ett bra och ett klart ljud över det du lyssnar på. Precis ATC som du säger.
Mm, det låter rimligt.
Det låter rimligt. Är hörlurarna obekväma så kan det upplevas som ett störande moment när du flyger. Att du blir distraherad över det jobbet eller det uppdraget du har. Och sen så det andra, det här med noise reduction, är ju att vi ska vara rädda om våra öron. Till exempel att få tinnitus eller, ja, som sagt var, vi ska vara rädda om de öron och den hörseln vi har.
Ja, men precis. Det går ju inte att undvika det faktum att helikoptrar låter ganska mycket. Jag tror vi har pratat om det tidigare, att det var en jetmotor landar på någonstans runt 90 decibel vid start.
Ja, just det.
Det är bra högt och där.
Ja, det är bra.
Jag tror att vi ska utsätta oss, är det för max 70 vi ska utsätta oss för? 60-70 tror jag är vårt max. Efter det får vi hörselskador.
Ja. Men okej, okay. Så det, om du tittar på hörlurar och du ska köpa några, så det är de tre sakerna du ska fokusera på när det kommer till vilken prisnivå du vill lägga dig på. Och en fjärde del, det är det här med Bluetooth. Det är ganska smidigt att kunna koppla sina hörlurar till din telefon.
Jättesmidigt, om du behöver ringa någon ATC eller sitter som co-pilot eller sådär. Det är superbra.
Och vi har ju bägge pratat både i med en annan pilot eller när vi har varit piloter själva med i en telefon som är kopplad med Bluetooth. Sjukt bra ljud.
Ja, men verkligen.
Det hörs ju faktiskt inte att någon sitter i en helikopter.
Nej, men precis. Om det inte är vissa helikopter hör man ju det där vinande ljudet typ på de riktigt stora helikopterna.
Ja, säkert.
Så det där vinet i bakgrunden, men de är ju inte så brydda med det, tänker jag. Okay. Så att, är det så att du funderar på att köpa headset, är det så att man kanske ska prova headsetet?
Mm.
Vi har ju olika huvudformer allihopa, öronformer och sådär. Och jag vet att när jag köpte mina första lurar så följde det med olika typer av padding som man kunde sätta fast så här, över huvudet och runt öronen. Man kan köpa till grejer så att lurarna sitter perfekt, och det kan ju vara en bra investering.
För någonting som jag fortfarande experimenterar med, jag kan tycka att det klämmer liksom i överkäken när jag har hörlurar.
Ja,
att nästan så att jag måste trycka upp dem ännu högre upp, liksom att de har glidit ner.
Ja, jag brukar få mer om på tinningarna. Jag tycker de klämmer åt över tinningen. Men det beror ju på också om man flyger med glasögon. Det är ju nästa gissel. Man måste ju skydda ögonen också. Och då beror ju helt på vart solen är. Som du sa, jag kommer aldrig mer flyga utan keps. Keps är fantastisk.
Den är jättebra. Men å andra sidan, den kan också ställa till besvär med hörlurarna. Alltså om den skarven är precis där hörluren lägger sig och paddingen inte riktigt sitter liksom mot huden, så kan det liksom göra så att det läcker in ljud till exempel.
Mm, det kan ju helt störa om man har ANR, active noise reduction, så kan ju det göra att det är helt förgäves. Att det snarare blir som det där härliga floff, floff, floff ljudet kommer in i.
Den gör som en björntjänst och så blir det bara sämre.
Sen har jag hört, det här är bara hörsägen och killgissning, om läkare som säger att ANR är skit. För att vi hör ändå det dåliga ljudet, men ANR gör att vi inte tror att vi hör det dåliga ljudet. Så det är bra för hjärnan men inte öronen.
Okej, så trumhinnorna och det drabbas fortfarande. Mm. Men att man bara lägger som en filt över och låtsas som ingenting även. Okej.
Så att man kanske inte vet de långsidiga effekterna än.
Ja,
vad är nära? Är det bra eller är det dåligt? Jag har haft lurar både med och utan ANR. Det är helikopter som jag lånat hyrt. Och så har jag köpt det på egna utan ANR för att det var billigast. Det var jättestor skillnad, det var typ halva priset.
Det är stor skillnad i pris.
Ja. Mm. Och jag tycker att de har väldigt bra noise reduction, de utan ANR, för att de sitter så tätt och skönt på örat. Så jag har till och med sågat med lurarna på mig när jag liksom bara för att jag inte hade några andra hörselskydd.
Ja.
Så de sluter om örat fantastiskt bra. Så de stänger ut i ljud. Men så är det ju det där brummet som försvinner med ANR.
Mm.
Och det är skönt att slippa.
Jag satt och kollade på priser för övrigt. Och då så, jag tänker att jag, oavsett vilka jag köper, så ska det vara noise reduction på dem.
Mm.
Och Bose, det är de som är lite dyrare. De allra vanligaste heter A20.
Låter bekant.
Låter bekant. Mm. De ligger runt 14 000.
Mm.
Och runt där omkring. Och sen så har vi David Clark. De är någon tusenlapp billigare. 12 000 kanske.
Jag har sett dem för 10 tror jag.
Ja, du har det. Mm. Ja, men okej. Var det länge sedan eller var det nyligen?
Ja, det var nog något år sedan.
Ja, just det. Det kan ha hänt lite grejer där.
Just det.
Men ska du inte ha noise reduction, då är du nere på 6 000.
Ja.
5, 6.
Ja, precis. 5 tror jag gav.
Ja, 5 gav du för dina. Ja. Så att det är ett jättekliv. Men ja, det som sagt var. Smaken...
De verkar ju hålla väldigt länge. Det är inte så att du måste köpa nya var femte år.
Ja, vet du vad? Jag läste en artikel. Rotorhub är en tidning som gjorde en artikel om just hörlurar.
Ah.
Och hur de testar dem.
Ah. Berätta det, mer.
Ja, för dels i det här fallet så var det Bose. Och vi får väl kanske utgå från att alla märken gör ungefär likadant. Men dels så de simulerar då en användning av de här hörlurarna under några år. Dels så ska de liksom tappa dem i golvet så att de släpper dem i det här fallet från dryga 2 meters höjd. Så att de ska klara det fallet. All elektronik ska klara det fallet och sådär. Sen så ska de klara av en viss värme. Bose just har 55 grader. Att om du sitter i, ja, det ska sitter jättevarm helikopter eller någonting, så ska du klara liksom så pass varmt. Och sen så kabeln är en känslig del. Att den böjs och twistas och ska göra det tiotusentals gånger innan vi har använt den färdigt. Och det simulerar de också för att se så att allt det där håller. De testar den i olika väderlekar. I sandstorm, i regn, i fukt, i snö, så att den ska klara av olika sådana situationer. Och sen så, som vi pratade om, att den här paddingen ligger ju direkt mot vår hud, och det där fettet som vi har på vår hud, där kan också vara frätande.
Just det.
Så att paddingen ska klara av.
Oj, Jesus, det är mycket som ska falla på plats där.
Exakt, och då har vi inte ens pratat om just det här UV eller solen som också torkar och äter plast. Att den, ja men hörlurarna ska också klara av det.
Vad hade de för krav då? Hur många år skulle de hålla?
I den här artikeln så definierar de bara några år. Det var så de hade simulerat de här testerna. Men
det är
testerna.
Väldigt regelbunden användning.
Ja.
Någon som flyger professionellt.
Jag utgår från det. Så. Mm. Nej, men det var väldigt intressant i alla fall.
Ja, och när vi ändå pratar om hörselskydd,
ja,
så kanske man ska nämna att man kan stoppa in hörselskydd i öronen också.
Just det.
Det finns ju en typ av ANR-hörselskydd som du kan stoppa in i örat och sen ha i princip vilka hörlurar som helst på headset utan på dem. Och jag köpte ett par sådana för jag tänkte jag ska vara rädd om min hörsel. Man måste byta batterier ganska ofta. Jag tror ett batteri håller i, var det 6 timmar? Så du måste vara beredd att ha de här pyttesmå batterierna och byta ut dem med jämna mellanrum.
De som ser så små som har lortar nästan.
Ja, men precis. Mm. Och sen så finns det små rattar på de här. Med fördel ska man gå till någon som gör en form av ditt öra så att de är formgjutna och passar in perfekt i dina öron. För annars så, jag minns när jag fick dem först, gjorde det ont att le. För att det liksom, vi kände saker i örat. Och jag sitter ju och ler hela tiden när jag flyger, så det var jättedumt först. Men sen vande jag mig dem. Och då finns det också små rattar på dem. Så man kan ratta upp hur mycket jag vill höra. För den är röstförstärkande. Så det så dämpar den ju omkring det. Jag tror det var med 20-30 decibel. Och sen så kan du förstärka upp rösten. Så du hör röster väldigt bra. Det är ju ett alternativ att köpa sig, om man är jätterädd om sin hörsel, att köpa både hörselskydd som du sätter in i örat och en ANR utanpå. Då har du ju liksom både hängslen och livrem.
Ja, just det. Jaha, okej. Och vi fortsätter på den tråden. Hjälm.
Hjälmens vara eller icke vara.
Mm.
Mm. Det finns ju både för- och nackdelar med hjälm. Om man ser till säkerhet så är ju den första anledningen att ha hjälm risken för bird strike.
Mm.
Skulle du flyga in en fågel eller du kraschar med en fågel och åker in på dig på huvudet, så då är det kört i princip. Och skulle du vara med om en olycka så är det självklart att en hjälm skyddar ditt huvud. Än om du inte skulle ha hjälm. Så enkelt är det ju. Så det är mindre risk för skador. En annan fördel är att den har ju headset inbyggt.
Mm.
Och den har ett visir och solglas. Så du behöver inte oroa dig för att trycka in solglasögonbågar under headsetet som kan förstöra lika mycket som en keps.
Nej, men precis. Visiret verkar grymt.
Ja, det är supersmidigt. Men den har ju sina nackdelar också. Den tar plats. Du slår i grejer med den, du måste bära den med dig. Det blir varmt. Och den sitter inte alls lika bra på öronen ofta, så att man måste fixa till så att den har bra isolering mot ljud. Den är tung, så det är risk att du får ont i nacken, huvudet om du sitter med en hjälm länge. Och så finns det också den här skrämselfaktorn, att det faktiskt kan skrämma iväg folk. Passagerare och sådär. För där sitter du som en alien liksom, med din hjälm.
Ja, du ser för tuff ut.
Är det så att piloten måste ha hjälm, då måste det vara farligt att flyga helikopter. Kanske passagerarna tycker.
Jag
har sett en hjälm som hade väldigt kul klistermärke. Det kanske du också har sett.
Nej.
Det stod på baksidan av hjälmen: "Stop screaming, I'm afraid too." Apropå att skrämma iväg folk, så ska man nog inte ha ett sånt klistermärke då.
Ja, den hade humor.
Ja.
Men är det inte så också att så här, nacken kan ju få lite, alltså det är ju ganska tunga hjälmar. Alltså ja, du blir ju trött i nacken eller liksom att det är...
Ja, det är ytterligare en nackdel med dem. Ja. Och nackskador är ju bland det vanligaste skador hos helikopterpiloter.
Mm.
Alltså utmattningsskador. För att då inte tala om priset på hjälm. De är såklart dyra. Det börjar någonstans runt 20 000. Om man ska ha en med bra kvalitet liksom. Sen verkar det finnas några billigare, enklare, men då har de inte kanske satt in headset och sådär än, så att då ligger de runt 15-16 000.
Just det. Men där köper jag någon gång en hjälm, då vill jag ju lacka den på sånt där coolt mönster.
Just det, men det finns massa regler om man får eller inte får lacka hjälmar, för att det förstör plasten och tåligheten och sådär, så att jag hade tänkt göra det på min MC-hjälm. Jag vill ha en knallrosa. Eller illgul, så jag syns, så att det faktiskt blir en säkerhet att ha hjälm i trafiken också. För då behöver man synas. Men det finns massa regler kring det där. De flesta färger har ju kemikalier som kan förstöra plast.
Okej.
Okay. Så det är ett litet varningstecken för att lacka och sätta klisterlappar på hjälmar. Det är inte säkert man får det.
Men du kan lämna in den för lackering på något speciellt ställe.
Absolut.
Ja.
Så vad mer är det som är viktigt i vår klädsel eller utstyrsel som piloter?
Det jag tänker på, jag är fortfarande ganska högt upp på kroppen med ögonen. Mm. Vi har pratat om kepsen, och det är ju att inte få solen i ögonen.
Ja, eller faktiskt också solen mellan rotorbladen. Det blir som en stroboskopeffekt.
Ja, sant. Bra där. Eller att du har en hjälm med visir. Men hur som helst så vill du skydda ögonen på något sätt. Och där kan du också ha solglasögon.
Mm.
Där har du ett visst regelverk att följa. Du kan inte ha vilka solglasögon som helst. Och det jag tänker på är till exempel polariserande glas. Att har du sådana så kan du inte se LCD-skärmar.
Just
på det sättet.
Det kan ställa till det rejält.
Exakt. Mm. Det jag tänker på är de här pilotglasögonen.
Ja, man blir förföljd av det. Liksom. Alla piloter måste ha de här typiska Ray-Ban-glasögonen. De är lite fräcka. Men om man har kinder, om man ler väldigt mycket, då landar de liksom på kinderna. De passar inte mig alls.
Ja, gör de inte det?
Men det passar de jättebra.
Ja, det har jag ingen åsikt om. Men
de har ju en praktisk del.
Det har de. Mm. Och vet vad? Jag har läst på lite varför de heter... Alltså varför... heter de pilotglasögon.
Oh, berätta mer.
Och då är det så att de här, det var egentligen för militären. Det här har vi hört förut. De är oftast ganska tidigt ute. Det var i USA så startade man ett företag med uppdrag av militären på 30-talet. Där piloterna skulle ha ett skydd för ögonen. Precis den här droppformade formen på glaset. Dels, det passade väldigt bra in i deras goggles som de hade. Och sen så den övre sidan av pannan, där så just att den har den formen vid ögonbrynen, det gjorde att deras hjälmar, den följde liksom den linjen på något sätt. Ah. Så att just formen var väldigt specifik för att den skulle passa den utstyrsel som militären redan hade.
Okay.
Och så fanns också ganska så här medveten tanke med att det skulle vara smala bågar så att du hade sikt åt sidorna.
Just det. Så. Och de smala bågarna råkar ju passa ganska bra under headset också utan att störa. Så man behöver ju antingen väldigt smala eller väldigt platta bågar för att glasögon inte ska störa.
Sen så, de tappade på något sätt sitt syfte efter x antal år. Tekniken gick väl framåt. Men filmen Top Gun med Tom Cruise, den gjorde Ray-Ban och pilotglasögonen ikoniska.
Revival helt enkelt.
Exakt.
Härligt.
Så att de har ju blivit ganska kult sen dess. Och nu är det liksom de kvar som jeans eller t-shirt.
Nu heter de pilotglasögon.
Jajamän. Helt enkelt. Mm.
Så det finns ju lite urval av kläder för oss piloter. Och vi får ju faktiskt nämna att vi har ett svenskt pilotklädsmärke som vi är lite stolta över.
Mm, faktiskt. De heter AUK.
Mm, och de tog kontakt med oss på Instagram.
Alltså, ja.
De skrev att ja, men ni måste ju ha lite AUK-kläder så ni ser ut som folk när ni flyger.
För vi har ju ett Instagram-konto, HellePodGirls. Där vi lägger ut lite videos över när vi är ute och flyger eller så här, när vi
bilder,
gör något kul
saker
med helikoptrar.
Och,
och jag går ju runt i mina jeans och färgglada t-shirtar.
Ja, och jag går omkring i mina friluftsäventyrskläder hela tiden.
Men de tyckte inte att vi såg ut som riktiga piloter.
Nej, inte som folk i alla fall.
Nej.
Så tack, AUK.
Ja, tack. Nu ser vi lite mer proffsiga ut.
Ja. Och tack till alla er som lyssnat och välkomna igen tillbaks. Och vi lovar att det kommer mer avsnitt snart.
Jajamän, vi hörs snart igen.
Det gör vi. Flyg säkert så länge.